Hej och välkomna till det sjunde och sista avsnittet av valserien Påverkarna. Jag heter Jasmine Winberg och jag är chefredaktör på Resumé, och med mig här i studion har jag Elaine Eksvärd, retorikexpert, och Camilla Järvide, grundare av Bloggbevakning. Eftersom det här är då sista avsnittet i den här serien, ett extra avsnitt, så kommer det här programmet att bli lite annorlunda jämfört med tidigare. Påverkarnas ambition, det är ju att syna de personerna som påverkar politiskt snarare än de politiska sakfrågorna. Och därför så kommer vi under det här sista avsnittet att titta närmare på tre personer som kan ha varit betydande för att påverka opinionen i det här valet och som vi tycker är intressanta att diskutera och lyfta fram. Vi pratade ju lite innan här vilka vi skulle plocka in i det här avsnittet, och vi valde ju till slut då Hanif Bali, Leo Vene som driver Dyngbaggegalan, och Jonas Fagerström som är en del av JLC. Och vi ska zooma in på var och en här, tänkte jag. Men vi börjar med Hanif Bali. Och jag tror att de flesta som kollar på det här programmet känner till Hanif Bali. Men han var ju moderat riksdagspolitiker fram tills nyligen. Och han har en väldigt stor följarskara på Twitter. Och under valspurten så har ju Hanif då bland annat twittrat om vänsterblivna, och sen har han blivit föremål för en artikel i Aftonbladet Kultur om hans liksom svans. Vad har ni noterat då från Hanif under valspurten?
Ja, men han gjorde en stor insamling bland annat för något våldtäktsoffer där förövaren fick, jag tror att det var 850 000 kronor, och så samlade han in 2 miljoner. Så att han har en dubbelsidig, hur ska man säga, dubbelsidigt varumärke där han värnar mot för de som är utsatta, men samtidigt går till attack väldigt mycket mot meningsmotståndare. Och, så att det är ju den här pajkastningsretoriken, att man liksom attackerar person och lite sak, men framförallt person. Och det är väl det som jag tycker är lite sorgligt med samtliga politiker. Men jag skulle vilja säga att han är väl en väldigt stor dos att han attackerar person, men också stor dos att han värnar utsatta i sina uttalande. Så att det är lite dubbelt, tycker jag.
Nej, men jag håller med dig. Men jag tycker ju att det har liksom vägt över till den här liksom pajkastningen där han är ute och svingar åt alla håll. Förmodligen för att han inte ska ställa upp riksdagsvalet. Att han har ingenting att förlora på det sättet. Och jag tycker att det är tråkigt, eftersom att jag tycker det här svingandet skymmer ju över det bra som han faktiskt har gjort. För skulle du fråga någon nu, så skulle jag tänka mig att det är inte den här insamlingen som man tänker på när man hör hans namn, utan det är ju allt det här andra. Och där det är väldigt mycket, alltså väldigt mycket mot Annie Lööf just nu, känner jag. Särskilt på Twitter och på Instagram. Mm.
Och där har ju också, ska sägas, högersidan och alltså framförallt Riks också fått kritik senaste tiden, Sverigedemokraternas YouTube-kanal där, för att de verkligen har pinpointat Annie Lööf väldigt mycket. Så det verkar vara en strategi som går brett.
De hade väl inte förväntat sig att hon skulle bli målsägande i den här utredningen och mordet på under Almedalsveckan. Så att det lite kommer tillbaka och biter dem i arslet. Att, så här, vi hade en strategi där vi skulle gå på henne, men helt plötsligt nu så går vi på någon som skulle ha mördats egentligen. Och att de inte då backar och tänker om, tycker jag är fascinerande.
Ja, det är ofta det så. Att man inte backar och tänker om, utan att det bara är tyst. Mm. Och då säger jag inte primärt SD, utan väldigt många, eller väldigt få politiker pudlar. Mm. Och säger, gud, jag gjorde ett misstag här. Vad bra att ni berättade det här för mig. Mm. Det är så empatilöst och attackerande, men aldrig erkännande. Och det är ganska stort. Man kan växa enormt i varumärket genom att bara berätta att jag gjorde fel. Mm. Men det verkar inte bekomma dem.
Se om det kanske är någon som kommer efter valet och gör det. Det ska bli intressant att se faktiskt, tycker jag. Varför tror ni att Hanif just får ett sånt stort genomslag på sina tweets?
Jag tror alltså han balanserar inte bara tweets, Instagram. Han har ju gift sig nu och blivit bonuspappa, ska bli pappa. Så att det liksom, man balanserar det här personliga med det politiska. Så att han framstår ju som en sån här familjefar med, som värnar mjuka värden, men samtidigt väldigt hård. Så att jag tror att det är en balans som folk gillar. Ibland blir jag förvånad över vilka som gillar hans inlägg med tanke på hur många han har attackerat. Men då tror jag att man har de här, ah, men titta, han är en gullig pappa liksom. Så att det går.
Ja, men jag tror också att det handlar om att han säger det här som ingen annan säger, att han, det är raka rör och hela den biten. Att man, ja, men på något vis tycker att så här, någon tar bladet från munnen. Yeah. Och man tänker inte på att så här, men anledningen till att han inte gör det, eller att han gör det. Alltså, anledningen till att han säger de här sakerna är ju just det här att han har ingenting att förlora. Mm. Och jag tycker väl att så här, det låter mer från hans håll än han påverkar. Jag tycker mest bara att det är så här, oljud.
Men jag tycker att han påverkar ändå, för jag tänker att det, han har, jag tror många kan hålla med om att han emellanåt har rätt i sak men fel i uttryck. Men folk kan beundra en person som ändå har ryggrad och säger vad de tycker även om man inte håller med. Så det var ju många meningsmotståndare och politiska tillhörigheter som tyckte att Vänsterpartiets partiledare var liksom, hade ryggrad när hon stod upp för hyresrätterna förra året, trots att man inte höll med i sak. Så att det finns någonting med ideologisk ryggrad som folk gillar.
Ja, men spännande att ni inte håller med varandra.
Det är helt okej.
Vi går vidare till Leo Vene då. Han driver ju då kontot Dygnbaggegalan. Jag har väldigt svårt att säga det här ordet, märker jag. Men han driver också konton i sitt eget namn. Och han får ju ofta då spridning för sina humoristiska inlägg. Sen så såg jag också en artikel i Aftonbladet där han hade sagt att Dyngbaggegalan har ingen annan politisk agenda än att se till så att SD inte får inflytande. Det var ju intressant att han ändå var så tydlig i det, tycker jag. Men vad har ni noterat då från Dyngbaggegalan eller Leo Vene under valspurten?
Jag blev förvånad över att han sa det, att det är emot SD. Jag trodde att han visade dubbelmoralen. Och, för han kollar på dina digitala fotspår, lyfter upp någonting som du sa för 2 år sedan och det du säger nu. Så jag tycker han visar avslöja dubbelmoralen och lögnerna som vissa partiledarna sysslar med. Som häromdagen så visade han ju Ebba Busch när hon gick Pride-paraden och sen så när hon står inför Dagen, en kristen tidning, och pratar om att man ska ha mamma och en pappa. Så att det tycker jag tycker dubbelmoralsavslöjare, ja, skulle jag säga att Dyngbaggegalan håller på med.
Men just också att hon gick, det var ju sån otrolig fokusförflyttning att hon anklagade Leo för att ha tagit saker ur sin kontext och fått det att framstå som någonting det inte är. Och då publicerar han ju bara det längre klippet. Och just där det här att pudla. Okej, men uppenbarligen så sa du ju det här. Och om det nu är så att du och KD inte står för det längre, då får du ju säga det. Du kan ju inte bara peka finger på någon som har lyft upp vad du faktiskt har sagt.
Just det.
Och det jag älskar ju sättet som de jobbar på. Det här att inte riktigt behöva ha en egen åsikt, utan det de publicerar står för sig själv. Och då blir det ju väldigt konstigt när man då går till attack mot någon som bara publicerat vad du har sagt.
Ja, det blir att man säger att det är taget ur sin kontext. Ja, men berätta mer om den kontexten. Sen får ju säga det att man får ju ändra sig med tiden. Det är inte någonting konstigt, men då får man ju berätta det istället för att säga nej, men du. Så digitala fotspår är ju lite dubbel, för att det säger att du sa det här för 10 år sedan och så använder man det emot någon och utgår från att folk inte kan ändras. Det är ju konstigt. Men Ebba säger ju inte, ja det stämmer och jag har ändrats och jag står för det. Det hade varit mer ärvärt.
Det löper som en röd tråd här genom hittills.
Allting som du har sagt de senaste 10 åren kommer finnas någonstans liksom, digitalt. Så att du kan inte liksom, gömma det, sticka huvudet i sanden och ja, men mer säga att du blir attackerad än faktiskt bara ifrågasatt.
Och äg förändringen om det är så det är.
Hur tror ni att Dyngbaggegalan då har påverkat opinionen?
Jättemycket.
Ja, på vilket sätt då?
Nej, men bara att de avslöjar dubbelmoralen. Mm. Jag tycker det är så häftigt när de går tillbaka 2 år och när kanske Ulf har sagt någonting för 2 år sedan och nu säger någonting helt annat. Och, jag bara önskar att man var lite mer konsekvent i vilka man attackerar. För jag tycker samtliga partiledare har enorma problem med liksom, kopplat till deras ideologi och vad de säger nu, att det kanske inte lirar. Jag tror att Dyngbaggegalan skulle kunna gå ännu djupare.
Även på vänsterblocket.
Ja.
Jag tror inte att det kommer, alltså, i och med att han har gått ut med att syftet är att SD inte ska få makt. Då avslöjar han ju samtidigt liksom, vilken fot han står på.
Mm.
Och om det är hans avsikt, då är det klart att han kommer attackera de partierna och de partiledarna som har öppnat upp för ett samarbete.
Mm.
Om det är syftet, då finns det ingen anledning att gå på vänstersidan.
Jag tycker att det finns det. Jo. För det absolut, för honom, jag fattar. Ja. Men jag tänker bara, det är våra folkvalda. Mm. Det är någon man ska ställa krav på, det är den jag röstar på. Du sa det här förut, vad menar du med det?
Mm.
Och inte för att jag vill sänka det, utan för jag vill att du ska vara min valda för folket. Alltså det blir så... Ja, det här dilemmat att man ska sänka motståndare istället för att få sina egna folkvalda att växa. Det, ja.
Vi har en sociala medier-idé för någon där ute som tittar och kanske som vill liksom köra hela spektrat.
Ja, men kör hela spektrat och kör lite så här lögndetektortest att du kollar vem ljög mest den här veckan med tanke på vad hon sa för ett år sedan. Det hade varit så intressant.
Sen så slutligen då så har vi ju Jonas Fagerström som är en del av JLC och som la ut ett klipp här om dagen nu med Moderaternas Ulf Kristersson där han visade hur lika de var på lite olika sätt.
Ja.
Har ni sett det här klippet?
Ja, snacka om, för de säger inte så mycket.
Nej.
Nej? Ingenting alls va?
Nej,
okej. Nej, men precis.
Nej.
För det var bara att snacka om icke-verbal kommunikation. De har samma kläder. Om vi ska prata retoriskt så brukar man säga att vi tror att de som klär sig som oss har samma flocktillhörighet. Så det var bara så här, wow, du och jag, vi är lika. Och sen så också att de gör saker samtidigt. I slutet så hoppar de ett litet glädjeskutt samtidigt. Så det är väl bästa sättet att säga att Ulf är som jag. Att han ger sitt varumärke och gnuggar det mot Ulf. Så det är en trovärdighetsförstärkning hela det här klippet. Och även om man säger att nej, men det var bara en kul grej. Jo, men den kula, roliga grejen var ju att du trovärdighetsförstärkte Ulf och gav honom ditt varumärke. Så det var mer än en kul grej. Det var varumärkesstärkande. För Ulf. Eller sänkande för JLC. Det beror helt på hur man ser det.
Mm. Ja, att Jonas inte skulle förstå hur det här liksom kommer tas emot. JLC har ju blivit framröstade av maktbarometern som att de har mest makt på sociala medier. Mm. Både som JLC men också som individer. Så att säga att nej, men det här var ju bara en kul grej.
Mm.
Han skulle ju lika gärna ha kunnat få betalt av Moderaterna för att göra detta.
Har inte fått det?
De har ju sagt det att så här, jag har inte fått betalt. Jag gör det här som en kul grej. Men han skulle lika gärna kunna ha fått betalt. För att reklam för politiska partier behöver inte reklammarkeras. För de omfattas inte av marknadsföringslagen. Så att hade han fått betalt hade inlägget sett likadant ut.
Ja, återigen hade det varit mer... Hur ska man säga beundransvärd om man hade ägt det och sagt det? Nej, det är inte en kul grej, det är min grej. Jag tror på Moderaterna och det här är mitt sätt att visa det på. Och jag har inte tagit betalt. Då hade man bara, good for you. Mm. Även om man inte röstar på det så hade det varit. Men vet man om de fick betalt? Det måste de ju fått.
De säger ju, som Camilla säger, att Moderaterna att de inte har fått, de har inte betalat.
Det var en kul grej, jag fick inte betalt, Moderaterna har inte betalat.
Men där borde man ju ställa följdfrågorna, hur många kul grejer hade gjort med andra partier?
Mm.
Alltså bara för att liksom utesluta. Så du röstar på.
Så bara, han bara, nej men jag är inte så lik någon annan.
Så att du, okej. Okay. Ja.
Men tror ni han har lyckats få fler att välja Moderaterna nu då på söndag?
Alltså kanske inte så här direkt att så här, det här klippet kommer leda till fler röster, men han har ju definitivt fått fler att få upp ögonen för Moderaterna och för deras partiledare. Sen liksom vad den kopplingen kommer leda till, det vet man ju inte, men med tanke på målgruppen som han har med de här unga väljarna, ibland kanske det inte krävs mer än så här.
Nej.
För att hans trovärdighet bygger ju på den personliga relationen med följarna. De litar ju på honom. Så ibland så kanske det inte behövs mer än att han sätter sin godkänd-stämpel i pannan på någon. Och då tänker man så här, ja men jag vet ju inte vad jag ska rösta på. Men Jonas tyckte det här och honom litar jag på.
Och då har man samma skjorta.
Men, precis. Att man rekommenderar en mascara och och influensen säljer mer mascara på det till exempel.
En partiledare.
Ja, varför inte?
Det är samma lika.
Och just också att han hade kunnat få hur många hundratusen som helst.
Ja.
Och han behöver inte uppge det.
Nej.
Han kan liksom...
Ja. Det är inte klokt. Ja,
det är jättespännande. Mm. Om det är så att de har betalat så finns det ju ett riktigt scoop där för någon att gräva i. Kanske för dig eller mig. Verkligen, vi får jobba på det. Avslutningsvis då, om vi ska lämna de här tre personerna och blicka lite bredare, så har jag tre snabba frågor till er. Då undrar jag till att börja med, vem önskar ni hade gjort mer för att påverka valet?
Jag har inte en person, utan jag önskar att influencers hade tagit sitt ansvar och uppmanat sina följare att läsa på, sätta sig in i politiken och gå och rösta. Mm. Inte påverka vem de röstar på. Men att knuffa dem liksom förbi Facebook som nyhetsflöde.
Mm.
Det är vad jag önskar. Att de hade använt liksom hela den makten som de har.
Mm.
För jag tror att det hade gjort väldigt stor skillnad. Eftersom politik, det är inte jättehäftigt liksom när man är förstagångsväljare.
Mm.
Men att verkligen trycka på så här, vikten av att sätta sig in i det och göra som sin medborgerliga skyldighet. De har sådana stora plattformar och det är nästan ingen som har använt den till det, tyvärr.
Jag vill bara säga att jag tycker, det tycker nog vi alla, att Nina Rung har gjort ett riktigt bra jobb att utbilda och visa fakta så. Men jag ska vara lite vild och önska någonting helt. Jag hade önskat att det ställde upp nya människor. Alltså entreprenörer som bara, vet ni vad, nu snackar vi Sverige. Jag vet att de här håller på med pajkastning, men jag har en pitch här till er. Mm. Och det, jag tror att det behövs någonting annat än de partiledarna vi har. För att det är så genant och pinsamt med allt ifrån ADHD-test till... Det är bara utspel, så det behövs någonting annat. Det hade jag önskat, så hoppas att det ställer upp nya.
Mm. Nästa verkligen, vi får se. Mm. Vem har ni saknat då?
Vem har vi saknat? Ja, men gamla partiledare. Mm. Alltså, det jag hade gärna hört var... Det låter kanske så här mossigt. Göran Persson, är det kvitto på att jag är gammal nu?
Mm. Jag tycker det. Anna Kinberg Batra också.
Men...
Liksom.
Reinfeldt.
Ja.
Vad tycker han? De måste tycka det här är hemskt
pinsamt.
Ja, men det är en pinsam.
Men det kanske är därför de inte sticker ut hakan och säger någonting, för att de vill inte liksom förknippas med liksom det här bolibompa-valet som kommer komma nu.
Det är därför det behöver bolibompa-val. Det är fan sant alltså. Det är därför det behövs något annat än bolibompa-valet. Alltså det skulle vara kul om det kom något alternativ. Så de behöver inte sticka ut hakan där, utan sticka ut näsan vid ett annat sammanhang och skapa det. Mm. Så jag säger, alla entreprenörer ute som tror på ett Sverige och vi har en pitch för hur de... Man behöver ju sälja skatten. Det vill säga, så här ska jag förvalta er skatt. Det är ju det som är pitchen. Mm. Istället för att de är rasister och... Alltså jag tycker det är så pinsamt så jag vet inte. Vem ska rösta?
Nej. Det är svårt nu faktiskt. Ja. Vem har du saknat?
Nej, men jag håller lite med.
Mm.
Att det behövs liksom fler röster, fler liksom håll att prata politik om.
Mm.
För jag kan tänka mig att med många med mig, jag vet inte vad jag ska rösta på. Jag vet bara vad jag inte ska rösta på.
Mm.
Och liksom, det funkar ju bara typ i Let's Dance. Att någon åker ut. Så här, alltså jag vet inte.
Men bolibompa-valet, det var den bästa rubriken. Där måste jag, alltså bolibompa-valet, och så gör ni en bild på när alla partier sitter i sandlådan och kastar sand på varandra. Det är ju skitbra.
Det blir vän på den här avsnittet. Där känner jag direkt. Ja. Och slutligen då, hur tror ni att det blir nu? Vem vinner i valet 2022?
Jag tror att de stora vinnarna kommer bli Sverigedemokraterna.
Mm.
Tyvärr.
Jag med.
De kommer kanske inte bli störst, men de kommer bli de största vinnarna. Säger jag med sorg i hjärtat.
Ja, och det tror jag också är för att if you can't beat them, join them. Det är så Ulf och Ebba. Alltså, det var ju något helt annat innan. Så att jag menar, Dyngbaggegalan borde ju lite kolla historiskt på vad de här partierna har sagt om SD.
Ja.
Och nu plötsligt krokar arm och dricker kaffe och myser.
Mm.
Ja. Så att det är väldigt så här spännande hur det går. Och jag förstår inte hur svenska folket kan ha förtroende till några som förkastade dem. Och framförallt Sverigedemokraterna. Hur känner Jimmy Åkesson med några som liksom spottade i motvind mot honom och nu vill dansa. Alltså det kan ju inte kännas jättegenuint. Vad händer när han inte är populär längre? Då kommer de ju bara släppa. Så att det är läskigt med hur maktlystna partiledarna kan vara.
Spännande då. Vi får se om knappt en vecka faktiskt när vi spelar in det här. Det var allt från påverkarna för den här gången. Jag säger också jättestort tack till er som har tittat under säsongen. Och om ni mot förmodan inte har tittat och vill titta igen så finns alla avsnitt på Resumés YouTube-kanal. Stort tack igen för all er kunskap och diskussioner under den här säsongen. Det har varit jättekul.
Tack själv.
Tack.